Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Konsumera blommor?
Nej, det är mer typ köpa. Och det var jättehäftigt där. Uh-huh.
Vad är det någon speciell?
Det här är blomsterlandet. Det är, en så här, det är de största konkurrenterna till plantagen.
Jag menar mest blommor eller någon speciell blommor.
Jaha, men så. Mm. Nej, jag kan inte mycket sånt. Min fru kan däremot. Mm. Mm. Men jag försöker hitta någonting som är vackert. Jag vet.
Ja, välkomna till avsnitt 23 av 24 frågor. Välkomna tillbaka. Vi har haft ett litet uppehåll, men nu är vi tillbaka med helt nya gäster. Och jag ska inte avslöja för mycket, men det kommer ju bli lite åka av närmsta veckorna. Jag hoppas att ni kommer tycka om det lika mycket som jag. Men det blir åka av idag också, för att dagens gäst är Ardalan Shekarabi, civilminister. Välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Hur känns det att sitta här?
Väldigt roligt.
Mm. 24 frågor. Fråga 1. Vad är det roligaste med att vara Ardalan Shekarabi?
Att det händer många olika saker varje dag.
Som vadå till exempel?
Jag har liksom ingen aning vad som händer på jobbet när jag lämnar hemmet på morgonen. Vilka människor jag kommer möta. För oftast är det väl verksamhetsbesök. Speciellt nu så är jag ute 3-4 dagar i veckan. Och jag får möjlighet att besöka äldreboenden, hemtjänst, skolor, bibliotek. Allt möjligt du kan tänka dig i offentliga verksamheter. Eftersom jag är ansvarig för kommunerna så blir det mycket kommunbesök runt om i landet. Mm. Och då träffar man ju fantastiska människor, inspirerande människor. Och folk är ju väldigt öppna i de här samtalen också. Det är fascinerande att besöka ett äldreboende och så får vi möjlighet att prata med de äldre som bor där eller personalen, undersköterskorna som jobbar i äldreboenden. Så är folk väldigt öppna och man får väldigt bra samtal. Och det är extremt lärorikt. Och det är ju fantastiskt att få se så mycket av vårt land.
Hur många resdagar har du på ett år?
Jag är ju bland de som reser mest i regeringen, men det är i Sverige då. Jag reser ju inte så jätteofta utomlands för att mina ansvarsområden rör ju inrikespolitik. Så att säga. Så att, men låt säga att jag är ute normalt kanske 2-3 dagar i veckan och nu blir det nog runt 4 dagar i veckan, så det är väldigt mycket resor.
Just det, valrörelse.
Mm.
Fråga 2, när var det du insåg att det var politik du ville hålla på med?
En bra fråga. Alltså, jag kom i kontakt med politik väldigt tidigt eftersom jag växte upp i Iran de första 10 åren. Och det här är ju mitt under 80-talet i Iran, mitt i en kulturrevolution. Då fundamentalisterna ville omvandla hela det iranska samhället. Så skolan var ju en plattform för propaganda.
Mm.
Så det var liksom omöjligt att som barn inte komma i kontakt med politik. För att man utsattes för politiska påtryckningar.
Förstod man att det var politik?
Ja, det gjorde man. Eller jag gjorde det i alla fall, absolut. Mm. Men det var så uppenbart. Liksom, att allt ifrån att vi hade morgonsamlingar varje morgon. Och då fick man stå på skolgården och så fick man stå i led. Och sen så fick man skrika politiska slagord 5 minuter på morgonen. Död åt USA. Död åt Israel. Död åt regimens fiender. Länge lever andliga ledaren. Allt det där. Va? Så att man var ju, det var ju liksom ett politiskt indoktrineringsprogram som liksom man gick igenom som elev. Och övriga samhället utsattes ju också för stora politiska våldsamma förändringar under de här åren. Sådana här kampanjer där man liksom sparkade alla offentliga anställda som var oliktänkande och det var arresteringar på gator och torg, så förbjöds ju musik och dans, alltså det var såna våldsamma förändringar som var så uppenbart politiska. Så jag växte upp i en verklighet där det här med att exkludera politik eller att liksom skilja på politik från övriga samhällsrättade frågor, det fanns liksom inte, för allt var politiskt, till och med val av kläder var ju politiskt i Iran under de här åren. Och sen kom jag till Sverige då, som är ju ett helt annat samhälle med motsatt situation egentligen. Tack och lov. Men det var väl ganska tidigt också i Sverige som man kom i kontakt med politiken, för det här är ju, jag kom till Sverige i årsskiftet 89-90 och började väl bli lite mer insatt i liksom svenska samhället och dess frågor kanske 93 någonstans där. Och det här är ju liksom mitt i hela den här främlingsfientliga vågen som vi hade i början av 90-talet. Ny demokrati, Lasermannen,
nazister.
Så även här kom jag i kontakt med politik och också extrem politik och negativ utveckling ganska tidigt. Men sen en dag så jag gick ju på högstadiet och jag tror att jag gick i åttan, och vi delade aula med en gymnasieskola som låg mitt emot min högstadieskola, Nynässkolan i Gävle. Och då hade gymnasieskolan då som använde vår aula, de hade besök av Peter Örn som då var partisekreterare för Folkpartiet. Och han höll ett tal om politiskt engagemang och liksom vikten av att engagera sig i ungdomsförbund och allt det där. Och jag smög in liksom i det, hans föreläsning i aulan och lyssna. Och det var väl där liksom politiska intresset väcktes, på så sätt att jag bestämde mig för att bli politiskt aktiv och bli medlem i ett ungdomsförbund. Och det här är då 14 år och sånt där, går i åttan. Och det var inte så lätt att bli medlem i SSU, för det fanns knappt i Gävle. Men efter ett tag.
Nu är det väl väldigt lätt att gå med i SSU. Det går väl knappt att inte bli medlem om man är sugen.
Ja, det här är ju alltså tiden före internet. Ja, det låter precis som man tillhör en ja, det tillhör kanske ett annat sekel.
Ja, det fanns det ju. Är ju faktiskt. Ja. Fråga tre. Du föddes i Manchester. Jag har gjort min research.
Ja, rätt. Och så
växte du upp i Iran och du är du minister i Sverige. Hur hänger det där ihop egentligen? Varför föddes du i England?
Ja, men det är en sån typisk liksom berättelse för en iransk medelklassfamilj, liksom allt som har hänt under 1900-talet. Och jag kom ifrån en vanlig medelklassfamilj som har liksom sina rötter i Teheranområdet. Och precis som alla andra medelklassfamiljer var ju 70-talet liksom ett glatt årtionde. Folk hade det ganska bra, många iranier pluggade utomlands, och utöver så att säga det politiska förtrycket i Iran före revolutionen, så var det ju ett glatt liv liksom. Så mina föräldrar de åkte runt och reste mycket, och då hamnade då min mamma och min bror i Storbritannien och läste engelska. Och det var där jag föddes. Men grejen var att det här är bara några månader före iranska revolutionen. Jag föddes ju november 1978 och det var revolutionen igång. Och regimen föll då den 11 februari 79. Så bara några månader efter jag föddes, då förändrades ju livet för alla iranier. För då kunde man ju inte längre leva det livet. Och till slut kunde man inte skicka pengar från Iran. Och sen kunde man ju inte bo längre i västländer. Man fick inte liksom arbets- och studieuppehåll. Och det var ju alternativet att vara flyktingar. Och de var ju inte i det läget. Utan det här är ju före också fundamentalisterna tagit över landet helt. Det tog ju några år efter revolutionen. Så de flyttade ju tillbaka då. Någonstans där under 1979 tillbaka till Iran. Men sen blev det ju inte riktigt som folk hade hoppats. Utan fundamentalisterna tog över där runt 80-81. Och började då med den här samhällsomvandlingen och kulturrevolutionen och det extrema politiska förtrycket och införandet av tvångsslöja för kvinnor och allt det här extrema religiösa programmet. Och så inleddes ju kriget mellan Iran och Irak. Och liksom många övriga medelklassiranier så tvingades vi till slut att lämna Iran. Det gjorde ju många, runt 3 miljoner iranier som lämnade Iran i 80-talet. Och ganska många hamnade i Sverige. Så det är runt 100 000 med iransk bakgrund som bor i Sverige. Och vi hamnar ju här, som sagt, 1989. Så vi lämnar Iran ganska sent i jämförelse med många.
Var det inte så länge att du helst inte pratade om, eller att du försökte undvika just uppväxten av det här?
Jo, det har gått upp och ner. Jag har gått upp och ner. Så är det väl generellt för människor, att man har liksom olika förhållningssätt till sin barndom och sin uppväxt. Och så har det varit för mig också. Både intresset för Iran har liksom gått upp och ner, men också liksom relationen till den här resan, livsresan.
Mm, mm.
Men jag vet inte om det har att göra med att man blir äldre och jag har fått egna barn, och då tänker man ju mycket mer på liksom vad jag har gått igenom, och nu tänker jag och pratar mycket om min livsresa. Och jag har ett ganska, jag vet inte, liksom en avslappnad relation till min historia. Det är ju en del av mig, det är ju den som har format mig, och jag är väldigt stolt över mycket också.
Fråga 4. Du levde ju gömd ett par år som flykting i slutet av 80-talet, början av 90-talet. Hur har det påverkat dig, tror du?
Jo, men det har påverkat mig på så sätt att jag under några månader, så när vi inte fick uppehållstillstånd, vi kom till Sverige, sökte asyl och så fick vi avslag, och så gick vi under jorden då ett par månader och levde som gömda flyktingar. Och sen gav vi upp efter ett tag och kontaktade polisen, och vi liksom landade i slutsatsen att det inte gick att leva i ett parallellt samhälle.
Nej.
Utan vi ville lämna Sverige. Men då hann vi få uppehållstillstånd när vi var på väg härifrån faktiskt.
Mm.
Men det innebar ju ändå att jag levde som gömd flykting några månader. Och den erfarenheten har ju också format mig att få se hur det är att vara på utsidan i det svenska samhället.
Mm.
Att inte finnas officiellt, att inte ha tillträde till skolor och till liksom välfärden och till liksom det offentliga livet, och att bli isolerad som barn, att inte få gå i skolan och att leva i den totala ovissheten om var man ska växa upp, var man ska få drömma om ett framtida liv.
Mm.
Så det är klart att det har format mig, inget tvekan om det.
Om vi går vidare på den här lilla livsresan då, fråga 5. 2014 så blir du utsedd till minister, en lång väg inom, ja, från den här högstadieaulan till SSU, toppolitiker, lite Bryssel och så lite VU. Kommer du ihåg hur du kändes första dagen när du gick in på finansdepartementet?
Mm. Jo, men det är ju väldigt, det är en ganska spännande upplevelse. Det är ju så här att det är inte så att man har liksom en överlämning och liksom en inskolningsperiod som ny minister.
Nej.
Utan det går till så att statsministern frågar ju liksom den han vill utse. Och sen så läses namnen upp då i samband med regeringsförklaringen. I samband med maktskiftet, i alla fall regeringsskiftet eller så. Och sen, ja, det är då det blir offentligt. Och det är då man får liksom börja officiellt också prata om det här.
Hur länge hade du vetat om det då?
Jag hade vetat om det ett par veckor.
Mm.
Men jag kunde ju inte prata med någon om det.
Nej.
Det var ju hemligt. Och så liksom läses namnen upp, den nya regeringen, och så går man över till slottet och har en så kallad skifteskonselj med konungen. Och därifrån så blir man då hämtad av departementets rättschef. Så finansdepartementets rätts- och expeditionschef var och hämtade mig och Magdalena Andersson och Per Bolund på slottet.
Mm.
Och så hade vi en gemensam promenad från slottet ner till finansdepartementet. Och så kom vi fram till departementet och det var personalen samlad, och så sa vi några ord. Och sen var arbetet igång, så jag tror att några minuter senare så förväntades jag fatta det första beslutet.
Vilket var?
Jag kommer inte ihåg något administrativt ärende. Och det är ju spännande, man kastas verkligen in i verkligheten.
Uh-huh.
Och det finns liksom inte utrymme för inskolning och liksom överlämning från tidigare statsråd och sånt där, utan man liksom förväntas funka från dag ett. Och det som gör detta möjligt, det som gör maktskiften möjliga i Sverige, det är ju de opolitiska tjänstemännen som finns kvar här på departementet. Mm. Oavsett vilken regering vi har, de med då rätts- och expeditionschefen i spetsen möjliggjorde det här skiftet då. Så när jag kom hit då fanns det liksom förberett vad jag skulle göra. Folk hade till och med läst sig in på vad Socialdemokraterna tyckte om de frågor som jag blev ansvarig för. Och otroligt proffsigt bemötande och proffsiga tjänstemän som liksom möjliggör den här demokratin egentligen, det demokratiska skiftet av regeringsmakten i vårt land. Och det är fantastiskt. Det är kanske något som inte lyfts ofta, men de är liksom en förutsättning. Tjänstemännen i regeringskansliet, de är en förutsättning för att vi har en förvaltning som fungerar trots regeringsskiften och som möjliggör demokratin.
Fråga 6. Är du bra på att ta konflikter?
Jag tror det. Jag var väldigt konflikträdd när jag var liten.
Mm.
Men någonstans i, genom det här politiska livet och engagemanget så lärde jag mig att hantera konflikter. Jag gillar inte konflikten. Det är ingen människa som trivs med konflikter. Det kan jag inte påstå. Men jag kan ta konflikter om det behövs.
Men det finns ju olika. Alltså, säg att du är på något torgmöte någonstans och så kommer det fram någon och säger att du är en sån jävla idiot. Hur reagerar du då? Vad händer då med dig?
Man får ha ett stort tålamod i sådana situationer och naturligtvis ska man inte acceptera att människor går över gränsen. Men samtidigt så får man ändå ha ett stort tålamod. Jag är ju ute och knackar dörr mycket nu på kvällstid och helger och besöker olika bostadsområden och träffar väljare och ställer frågor om vad de tycker om politiken och berättar om vad vi står i olika frågor. Och då möter man ju oftast väldigt trevliga öppna människor. Men ibland möter man också direkt otrevliga människor. Och då får man ju hantera den situationen med respekt och med tålamod. Och ibland får man bara acceptera att det är människor som inte vill lyssna.
Mm.
Och som förelämpnar. Och då får man bara gå vidare. Men det är ju ingen idé att liksom förelämpa tillbaka. Det skulle jag aldrig göra. Det är ju inte så jag funkar som människa. Och jag tror inte heller det är en poäng att agera så.
Fråga 7. Du är ju civilminister. Vad har du för civilstatus?
Jag är gift.
Barn?
3 barn.
3 barn. Mm. Hur gamla är de?
3, 5, 7.
Det låter som att det har man tid med.
Det är full fart.
Ja.
Det är full fart. Men det är fantastiskt. Jag rekommenderar folk som funderar på att skaffa många barn, så rekommenderar jag att de ska göra det. Det är väldigt bra. Man behöver ha många barn.
Fråga 8. Är du bra på att laga mat?
Ja, ganska bra.
Mm-hmm. Har du någon paradrätt?
Ja, alltså nu är det ju så att jag har ju det liv jag har med mycket jobb och så kommer man hem och så ska barnen få mat. Så att på veckodagarna så är det ju blodpudding och falukorv och alltså husmanskost som är halvfabrikat. Men det går fort.
Mm.
Och det är viktigt.
Ja, jo.
Men sen när jag har tid att laga mat, då lagar jag mycket persiska rätter och en hel del svenska rätter och italienska maträtter också. Och så. Jag grillar mycket, ska jag erkänna.
Okej. Är det bara kött eller är det så här, är det en sån som börjar hacka grönsaker och slänga på majskolvar och sånt?
Ja,
där?
Men det är, i iranska matlagningen är det mycket kombination av kött och grönsaker. Så absolut. Grilla majs, grilla halloumi, men också riggbiff och mellangärde och till och med inälvsmat. Så jag äter allt möjligt.
Fråga 9. Jag ser här, vi sitter ju på ditt kontor här och jag ser att priset från Ellegalan står där. Du har ju blivit utsedd till Sveriges bäst klädda man. Kändes det väntat?
Nej, verkligen inte väntat, det kan jag inte säga. Nej, det är inte riktigt det priset man går och tänker på och drömmer om som politiker.
Nej,
så men det var roligt, jag blev väldigt glad.
Kände du liksom att ja, men det här har jag förtjänat?
Nej, jag blev glad.
Okay.
Jag blev väldigt glad. Det är ju roligt. För det är ju inte så ofta man får pris från liksom en annan sfär än den man normalt rör sig i.
Nej, precis.
Så det var väldigt roligt att uppmärksammas på det här sättet. Och det var ju väldigt kul också att få uppleva Ellegalan och få gå in i en annan värld för en dag. Och träffa människor som håller på med helt andra saker än det jag håller på med på dagarna.
Ja, visste de som var där vem du var?
Ja, en del visste och en del hade nog ingen aning.
Nej.
Och så.
Du har ju tagit tillbaka det här med fluga.
Ja.
När insåg du att det var din grej?
Men det var faktiskt samma med när jag blev minister.
Aha.
Så bestämde mig den här första dagen att ha fluga på mig. Och jag tyckte det var snyggt. Jag hade haft fluga några gånger tidigare. Jag gillar inte slips, jag är inte jättemycket för slips.
Nej.
Så det var egentligen liksom vilja att ha något annat än slips som gjorde att jag bara fluga. Men sen trivdes jag ju där. Och folk verkar också tycka att det var lite kul att någon hade lite annan stil än liksom det normala med slips. Så jag fortsätter med det. Och nu är jag ju liksom väldigt bekväm med fluga. Nu behöver vi närma oss våren och sommaren och då åker det mesta liksom av. För att man vill liksom inte
precis
alltid vara klädd i fluga. Men får jag välja mellan slips och fluga så väljer jag ju alltid fluga.
Fråga 10. Vad hade du jobbat med om du inte hade jobbat med det här?
Alltså jag är ju i grunden jurist och har jobbat som jurist. Jag har jobbat både på domstol och på advokatbyrå och här senast så jobbade jag som forskare på Uppsala universitet juridik. Så det är det som är mitt yrke. Jag har bara hållit på med det här sedan 2013 där jag kom in i riksdagen.
Men tror du att vilken typ av jurist hade du varit?
Jag har gjort allt möjligt. När jag var på advokatbyrå, då jobbade jag med humanjuridik, så det var skilsmässor och bodelning och sådär.
Kul.
Ja, nyttigt. Men det är kanske inte det roligaste att hålla på med skilsmässor.
Nej.
Sen när jag var på domstol, då var jag notarie, så då hade jag ju, då skrev jag domar för domare först, och så dömde jag enklare fall. Och då är det ju förvaltningsrätt, och så är det alltid från ansökningar om försörjningsstöd till myndighetsbeslut som överklagas. Och sen när jag forskar på universitetet, då forskar jag upphandlingsrätt, så jag tittar på hur man kan använda offentliga upphandlingar för att göra samhället mer hållbart, socialt och ekologiskt. Hur man kan ställa sådana krav i samband med upphandlingar.
Om vi stannar lite vid det här med döma i små fall. Jag menar, som minister så fattar man ju beslut som påverkar väldigt många människor, men man kanske inte riktigt ser dem i ögonen. Mm. Medan på den nivån när det handlar om försörjningsstöd och sånt, då är det väldigt konkret. Vad är svårast?
Jag tyckte det var väldigt svårt att vara domare.
Mm.
För att alla beslut får ju effekter för människor av kött och blod. Och bara för att ett beslut är lagligt sett rätt beslut, så behöver det inte vara ett beslut som är legitimt eller som känns bra att meddela. Ofta när jag höll på med de ärendena då, så jobbade jag då som sagt med försörjningsstöd, det var sjukförsäkring, sjukpenning, och då tillämpar vi en lagstiftning som ibland får ett så svåra, oönskade till och med effekter för människor. Så jag tyckte det var svårt. Och det svåraste typen av mål som jag var inblandad i, där är man inte domare själv, utan då är man ju notarie i rätten, men man är ju med. Det är ju när det handlar om omhändertagande, tvångsomhändertagande av barn. Och där hade jag nog svårt att inte ta med mig liksom fallen hem efter jobbet, för att det är klart att det är otroligt starka känslor inblandade. Det är väldigt utsatta människor, både barnen och föräldrarna i många fall. Men det var svårt. Det här är ju också, det har också svåra sidor naturligtvis att vara minister, men det är ju en helt annan sak att sitta framför människor och döma i svåra fall som rör det viktigaste i livet, rätten till vårdnaden av barn till exempel.
Mm. Finns det någon risk att man blir lite knäpp om man är minister och man tänker liksom för mycket på, oj nu påverkar det här den här och den här personen, alltså, finns det någon risk att man inte får någonting gjort då?
Ja, det finns en risk att man blir handlingsförlamad, och det är klart att det finns sådana exempel när politiker inte klarar av att fatta svåra beslut. Men samtidigt är det ju otroligt viktigt att man tänker på effekten av den politik som man för, hur det påverkar vanliga människor, hur det påverkar vårt samhälle. Och att man har förmågan att väga intressen mot varandra. För oftast handlar ju politik om intresseavvägningar och hantering av intressekonflikter. Och det handlar om att hitta balansen mellan olika intressen. Och då är det viktigt att man tänker på vilka effekter våra beslut får.
Fråga 11. Vilken politisk motståndare skulle du säga att du trivs bäst med?
I vilket sammanhang menar du, i debatten?
Jag tänker mer om du springer på någon i någon korridor någonstans och ställer och börjar småprata lite. Har du någon sån här bästis?
Ja, det är ju många som jag har en god relation till. Jag har haft förmånen att ha mycket dialog med Ulf Kristersson eftersom han var Moderaternas talesperson eller ansvarig i finansutskottet, där de frågor som jag har hand om ofta hanteras, och uppskattar att ha och göra med honom. Och haft en hel del kontakt också och samarbete med kulturutskottets ordförande, som också är moderat, och Olof Lavesson, där vi har jobbat tillsammans med spelreformen som handlar om att reformera den svenska spelmarknaden. Det är två personer som jag har haft ändå en bra kontakt med, och som, det är ju så, alltså, man jobbar ju ihop tillsammans. Även om vi tycker olika och röstar olika, och många gånger så har vi också konflikter i frågor som engagerar oss självklart, som är viktiga för samhällsutvecklingen, där vi tycker helt olika, så är det också kollegor som man jobbar tillsammans med och som man många gånger också samarbetar med när vi har gemensamma ståndpunkter och behov av att kompromissa och komma överens.
Men inte så att du bjuder in dem till dina grillkvällar och sånt där?
Jag har vänner som jag umgås med som inte socialdemokrater självklart, mm. som till och med är aktiva i andra partier och så, mm. men just de som jag möter i den professionella rollen umgås jag inte på det sättet med. Men jag har många vänner som inte delar mina politiska åsikter. Och så.
Apropå att inte dela politiska åsikter, fråga 12. Du har ju varit ute och svingat mycket för det här med vinster i välfärden och blivit ett slags ansikte utåt i den frågan. Men det ser ju inte ut att finnas något stöd i riksdagen. Och jag tänker, i din roll, du har väldigt mycket att göra. Hur känns det att lägga ner så mycket tid och så mycket energi och så mycket mediatid på någonting som man känner, eller som du kanske känner innerst inne, att det här kommer ändå inte gå igenom riksdagen? Hur funkar det när man är minister?
Men man får tänka långsiktigt. Jag har läst mycket, jag är väldigt intresserad av historia, modern historia framförallt. Mm. Så jag har läst mycket om kampen för allmän och lika rösträtt i Sverige. Och framförallt kampen i början av 00-talet och 10-talet då. Och hur socialdemokrater och liberaler slogs för att få igenom allmän och lika rösträtt. Herregud, det tog tid. Alltså. Mm. Man fick lägga fram förslag flera gånger, man fick stryk flera gånger, man satt i svåra förhandlingar med högerpartiet eller med de konservativa och förlorade de förhandlingarna i flera gånger. Men till slut så fick man igenom allmän och lika rösträtt och hade möjlighet att omvandla samhället. Man får se den här frågan på det här sättet också, att nu har vi inlett en resa som handlar om att skapa ordning och reda i välfärden och se till att våra skattepengar används till de avsedda för. Det finns ett jättestarkt motstånd, för det finns många som har ekonomiska intressen i det här. Det är ju många miljarder som försvinner från skolan, sjukvården, äldreomsorgen som skulle ha hamnat i de här verksamheterna, skattepengar, men som lämnar verksamheten. Det är klart att det finns de som slåss för att det ska förbli så. Men min uppgift är att utifrån min övertygelse kämpa för förändringen. Och sen är det så att man får igenom en del. Vi har fått igenom en hel del under den mandatperioden med meddelarskydd för de som jobbar i fristående verksamheter och med förbud mot att sälja ut kommunal egendom till underpris. Och nu snart kommer vi få igenom också ägar- och ledningsprövning av de fristående aktörerna. Så det händer jättemycket. Men när det gäller vinstbegränsning så har vi inte majoritet i dagens riksdag. Och det är ju väldigt beklagligt, det är väldigt frustrerande att det finns en majoritet i riksdagen som försvarar det här läckaget. Och att vi är unika i världen dessutom. Det finns liksom inget annat land i västvärlden, i Norden, i Europa som tillåter vinstuttag från skolan. Vi är helt ensamma där. Så det är klart det är frustrerande att vi inte kan ändra det. Men jag tror på den här kampen och jag vet ju att jag har med mig folket. Det händer ganska ofta när jag är ute och reser att folk kommer fram och bara påminner om att det finns ett jättestarkt folkligt stöd och en folklig ilska mot de här vinsterna i välfärden. Så det gäller att behålla i den här frågan, ha tålamod och inte ge upp, så tror jag att förändringen kommer komma. För den modell vi har, där vi är helt ensamma i världen, det har ingen folklig förankring och det är ett väldigt märkligt upplägg att vi tillåter våra skattepengar att läcka från skolan.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Från omsorgen.
Fråga 13 tror jag vi är på. Det kan spela någon roll. Det är valrörelse. Du har fått uppgift att punktmarkera Jimmy Åkesson, kan man väl säga.
Mm.
Varför det?
Nej, för att Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna är den mest löntagarfientliga kraften i svensk politik idag. Och det kommer inte fram så ofta. Vi pratar jättemycket om Sverigedemokraternas syn på invandring, integration och de frågor som handlar om just migration. Men Sverigedemokraterna använder ju sin makt i riksdagen i alla frågor. Och faktum är att varje gång vi har förslag på riksdagens bord som handlar om att förbättra för löntagarna i Sverige, när det handlar om schyssta villkor vid offentliga upphandlingar, om vi ska ha svenska löner och villkor i samband med upphandlingar, eller när det handlar om vinstfrågan, om vi ska begränsa vinsterna så att undersköterskor och lärare får ta del av en större del av våra skattepengar, så röstar Sverigedemokraterna mot de här förslagen. De väljer verkligen att vara mot löntagarnas intressen. Och då är det viktigt att de ställs till svar så att vi får en gång en debatt. Så att medborgarna får information om var partierna står. Också vad Sverigedemokraterna står i de här frågorna. Så att det inte bara handlar om vad de tycker om invandringsfrågor, utan att de, precis som alla andra partier, får ta ansvar för alla ställningstagande. Så jag utmanade ju Jimmy Åkesson på debatter, och vi har haft två debatter, en i Bromölla som handlar om varför Sverigedemokraterna tog ställning mot krav på svenska kollektivavtalsenliga löner och villkor i samband med offentliga upphandlingar. Och sen hade vi en debatt i Uppsala som handlade om vårt förslag att begränsa vinsterna i välfärden och skolan och Sverigedemokraternas motstånd mot det här förslaget. Och jag tror på den metoden, att även om vi tycker väldigt olika, jag och Jimmy Åkesson, och jag menar våra partier har helt olika människosyn och värdegrund, så är det viktigt att vi har ett öppet, ärligt samtal, respektfull debatt. Hård debatt, men respektfull debatt. Där jag presenterar mina åsikter och värderingar och ställningstaganden, och han får presentera sina ställningstaganden, och så får vi argumentera mot varandra. Och sen är det i slutändan folket, väljarna, som avgör vem som ska få styra vårt land. Men jag tror på debatten, och jag tror att debatten är viktig. Och jag tror att det är viktigt att alla partier, inklusive Sverigedemokraterna, ställs till svars för sina ställningstaganden. Så att vi inte bara lovar och säger en sak i valrörelser och så agerar vi helt annorlunda. Då är det rimligt ändå att man ställs till svars när man ändrar sig. Vilket Sverigedemokraterna har gjort i vinstfrågan bland annat.
Känner du att du kommer fram till folk där? Alltså nå fram till SDs väljare eller Jimmys supportrar?
Ja, i de debatterna som vi har haft då i Bromölla och i Uppsala så har det till och med kommit fram sverigedemokratiska medlemmar och diskuterat efteråt. Och så att säga, där märks det att folk lyssnar och tar in. Till och med de som är engagerade sverigedemokrater lyssnar på argumenten och så. Sen finns det ju liksom en liksom ganska liten grupp, men som hörs och syns mycket i sociala medier, som är direkt hatiska och som tillhör då Sverigedemokraternas sympatisörer, som har starka främlingsfientliga åsikter och som uttrycker hat och hot i sociala medier. Och det är klart att den gruppen når man inte ut till i såna här debatter, för det är en grupp som inte vill lyssna. Men de är ju en väldigt liten minoritet. De flesta människor är ju ändå öppna för argument. Bara vi politiker tar vårt ansvar och gör det som vi lyckades med de här två debatterna, att föra politiskt samtal. Och det här var ju två debatter där vi inte avbröt varandra och där vi inte avbröts.
Nej.
Utan vi hade en hel timme respektive gång. Och det var bra. Det var väldigt bra.
Annie Lööf och Jonas Sjöstedt kör ju en liknande grej. Tror du att det kommer bli... Kommer vi ha partiledardebatter på Skandinavium igen snart, tror du?
Det tror jag nog. Ja. För intresset är stort. Det märktes ju både i Bromölla och i Uppsala att det var ju jättemycket folk.
Ja.
Bromölla var det ju mitt på dagen. Och Uppsala var det en vardagskväll.
Ja.
Ute på ett av torgen i Uppsala och en stor parkering i Bromölla. Och det var jättemycket folk. Så folk är intresserade av debatter. Och debatter där man får utveckla sina argument och åsikter och bemöta varandra. För de debatter som vi är vana med i media, det är ju debatter som har helt omöjliga förutsättningar. Du ska uttrycka på 2 minuter vad du tycker, och du ska få bemöta din motståndare i 3 meningar. Och det blir ju mer pajkastning istället för att man ska få möjlighet att koncentrera sig på ett ämne eller ett par ämnen och bemöta varandra. Så jag tror definitivt att det finns en sån efterfrågan, och vi har fått väldigt positiv respons på de här debatterna. Sen får vi se om Jimmy Åkesson ställer upp på fler debatter. Han har hittills inte varit särskilt villig till att ställa upp på en tredje debatt. Men vi ska fortsätta att tjata för att få de här debatterna.
Utmaningen ligger där.
Ja, absolut.
Ja. Fråga 14. Du har ju hamnat i en beef med en helt annan person i dagarna, nämligen Zlatan Ibrahimovic.
Jo.
Hur känns det?
Nej, men jag blev så besviken med Zlatan. Herregud, det är en av världens bästa fotbollsspelare i modern tid, tycker jag. Han är ju förmodligen Sveriges största idrottare genom tiderna. han har en enorm makt att påverka människor, inte bara i Sverige utan i hela världen.
Jag måste bara berätta, när jag var på en FN-konferens i samband med att Zlatan gick över till Manchester United. Det var en stor FN-konferens i Turkiet och det var representanter från världens alla länder. Och jag representerade Sverige tillsammans med kabinettssekreteraren på UD.
Och det kom fram ministrar och ambassadörer och till och med regeringschefer och fråga om övergången, eventuella övergången till Manchester United.
Som att du satte på en massa...
Som att jag hade direkt kontakt med Zlatan. Och då insåg man ju att det här är ju han har ju en unik position.
Ja.
Det finns liksom ingen svensk som ens i närheten av den här ställningen internationellt. Och det är klart att jag blir besviken på att en sån person med sån framgång och med sån makt och folklighet liksom, gör reklam för ett utlandsbaserat spelföretag som inte följer svenska regler än. Nu ska ju alla in i systemet från 1 januari. Riksdagen ska fatta beslut om vår spelreform inom kort och det kommer gå igenom.
Mm.
Men än så är det så att det här bolaget inte har tillstånd att driva verksamhet i Sverige. Det är en sak. Och så får han kritik då för att ja, men det här är ju liksom reklam och marknadsföring som riktas till och med mot utsatta grupper, spelberoende människor, unga människor som kan hamna i ett spelmissbruk. Och så skriver då en grupp personer som antingen själva varit spelberoende eller som har haft människor i sin närhet som har varit spelberoende ett brev till honom och säger att det här är inte så klokt för att spelmissbruket finns där och de här bolagen går över gränsen många gånger. Och då är hans svar att han hänvisar till att ja, men Svenska Spel är också dumma. Det är de ni borde prata med. Det tycker jag inte riktigt är ett ansvarsfullt sätt att hantera det här, utan han borde ta ett större ansvar. Han är en stor person i vårt land och i världen.
Vad skulle du helst vilja att Zlatan
gjorde? Ja, att han lyssnar. Mm. Att han lyssnar på de här människorna. Ibland är det ju svårt, men jag tror att även Zlatan mår bra av att bara lyssna ibland.
Mm.
Det är inte så dumt att sätta sig med barn till spelberoende människor och få höra deras verklighet. Tårarna kommer fram liksom. Så är det. Men det är nog, det är inte så dumt att vi lyssnar då och då. Och jag har ju som ansvarig minister för spelpolitik träffat många som hamnat i spelmissbruk under de här 3 åren och haft med dem i hela den här processen när vi ska förändra och återta kontrollen över spelmarknaden och skydda våra konsumenter. Och det är hemska berättelser. Det är hemska berättelser. Och några av de här Malta-baserade spelbolagen som idag inte betalar skatt i vårt land, som inte följer lagstiftningen, de beter sig illa. De beter sig illa och jag är väldigt glad att vi får igenom den här reformen så alla bolag, oavsett om de är statligt ägda eller privat ägda, faktiskt följer svensk lagstiftning och tvingas skydda konsumenterna.
Fråga 15. Vilken skulle du säga är den största utmaningen i svensk politik idag?
Ja, att vi bryter den här blockpolitiken som är så himla fördummande. Att vi förväntas liksom sitta i ett block här på vänstra sidan av planhalvan och så ska borgarna sitta på den andra sidan planhalvan och så ska vi liksom bråka med varandra.
Mm.
Jag tror att Sverige behöver mer samarbete. Vi tycker olika i ett antal frågor. Vinstfrågan berörde vi. Då får liksom medborgarna avgöra de frågorna. Men sen måste vi ju samarbeta över blockgränsen. Och jag gillar inte alls den här blockpolitiken och att det är så mycket fokus på konflikt. Och vi borde faktiskt samarbeta mer och försöka hitta gemensamma lösningar. Och då kan vi inte dela upp svenska partierna i 2 block som vi gjort hittills.
Det är ju val snart och Socialdemokraterna ligger på mellan 27 och 30 i opinionsmätningarna. Är du någon orolig?
Ja, alltså man är alltid orolig inför ett val. Allt annat vore ju konstigt. Jag vill ju att vi ska vara så stora som möjligt. Jag vill ju att Socialdemokraterna ska vara den starka kraften, den dominerande kraften i svensk politik. Det är ju för att jag är socialdemokrat. Jag vill ju att samhället ska gå åt det håll som överensstämmer med mina åsikter och värderingar. Men jag känner när vi är ute och pratar så har vi en god chans att flytta fram våra positioner och växa fram till valdagen. Det är jag ganska övertygad om. Men nu är det ju många partier också som tävlar om rösterna, ska man komma ihåg. Vi var ju under lång tid vana med 5 partier. Och
nu är det typ 10.
Ja, nu är det i alla fall över 8 partier som slåss om väljarna. Så det är ju lite annat politiskt läge idag.
Fråga 16. om vi pratar lite mer om framtid, ditt namn är ju ett namn som dyker upp när man pratar just om Socialdemokraternas framtid, till och med som efterträdare till partiledarposten någon gång. Hur ser du när du hör sånt?
Jag tänker inte de banorna överhuvudtaget. Man kan inte gå runt och tänka i sådana banor, utan det är viktigt som politiker, och nu när jag är ansvarig minister, att man varje dag, varje morgon när man går upp och tänker, okej, nu har jag det här ansvaret, jag har den här makten, hur använder jag makten och ansvaret den här dagen till att göra livet bättre för vanliga människor? Och det är så jag tänker.
Du
det? Ja, absolut. Absolut. För jag menar, många av de frågor som jag har hand om är frågor som rör människor. Människors liv. Och inte minst då förhållandena på arbetslivet. Jag menar, nu när vi införde krav på kollektiv avtalsenliga löner och villkor vid upphandlingar, så innebär det att taxichaufförer som tjänade extremt låga löner har plötsligt på grund av att krav ställs i upphandlingar tjänat 3000 kronor mer per månad. Och det är, liksom, det är ju det som är min uppgift, att använda makten till att göra det bättre för vanliga människor. Skulle man liksom börja gå runt och tänka på vad ska jag göra om 5 år, och vad, då tror jag att man hamnar väldigt snett. Utan man måste liksom förstå att det är ett jättestort ansvar som jag som minister fått idag.
Mm.
Och det är också en fantastisk möjlighet att utifrån den här ansvaret, den här makten, göra livet bättre.
Men skulle du inte ha möjlighet att göra livet bättre för fler om du hade en position ännu högre upp?
Nej, jag tänker inte så. Och sen så jag hoppas ju verkligen att Stefan Löfven fortsätter att vara Sveriges statsminister i många år till. För att jag har jobbat med många olika typer av ledare genom åren, både i politiken och på andra ställen i arbetslivet. Och jag är så otroligt inspirerad av och imponerad över Stefan Löfvens ledarstil. För han lyfter sina medarbetare, han lyfter sina ministrar på ett fantastiskt sätt. Det finns liksom ingen prestige. Utan Stefan Löfven är en genuin människa, och han är den man ser. Han står för de värderingar som han uttrycker. Det är han på riktigt. Och i dagens värld då det finns en politikerförakt liksom. Inte, jag menar, jag pratar inte bara specifikt Sverige, utan generellt i västvärlden så finns det ju politikerförakt och ett växande avstånd mellan politiker och medborgare. Då känns det fantastiskt att vara en statsminister som är så nära sitt folk ändå, som är så genuin och som kör med öppna kort. Så jag hoppas verkligen att Stefan Löfven fortsätter att vara vår statsminister i många år till. Och det är inte bara för att jag är minister i hans regering och socialdemokrat, utan jag menar ledarstilen, jag menar de värderingar som han står upp för.
Fråga 17, vi vänder på det lite. Finns det någon politisk fråga som du absolut inte bryr dig om? Alltså så här, typ, du förstår varför andra kan bry sig om det, men du själv har noll feeling i den.
Nej, men så här, man är minister. Det är lite tråkigt att säga det här, men det är på riktigt så att man blir ju väldigt fokuserad på sitt ansvarsområde. Så jag har liksom väldigt bra koll på de frågor, och jag är ansvarig för många frågor. Kommuner och landsting, statlig förvaltning och upphandlingar, digitalisering och offentlig sektor, statlig arbetsgivarpolitik, utnämningspolitik. Det är väldigt många frågor. Liksom.
Mm.
Och jag, liksom, min hjärna är helt fokuserad på att hålla koll på de frågorna. Och det innebär ju då att jag har inte detaljkoll på andras ansvarsområden. Det innebär inte att jag är ointresserad av det som händer på andra departement eller av andra ministrar, utan det innebär bara att jag måste koncentrera mig på det jag är ansvarig för och se till att ha full koll och följa utvecklingen och alltid vara insatt.
Okej, fråga 18. När du var i 25-årsåldern så blev du ordförande i SSU, och det är ju en ganska tung post inom socialdemokratin. Det är liksom en framtidspost i den här ungdomsposten, men det börjar ju blåsa rätt mycket kring dig ganska tidigt. Det var ett avslöjande om interna pengar till din egen kampanj, och det var medlemssiffrorna, och det var ju någonting som pågick under flera år. Men hur ser du tillbaka på den tiden nu, så där 15 år senare?
Jag är ärligt, jag är glad att jag gick igenom det där.
Mm-hmm.
Det har format mig väldigt mycket. Jag tror att det är bra att man har erfarenhet av att åka på stryk i arbetslivet eller i karriären eller i liksom de uppdrag som man har. För man får distans, man får lära sig saker och ting av sina egna misstag, och man får också ett kritiskt perspektiv på saker och ting som man annars inte hade varit kritisk mot. Jag kom in i SSU då som 14-åring och sen så, som du säger då, så blev jag förbundsordförande när jag var runt 24 eller sånt där. Och man fostrades ju liksom in i en kultur där det fanns liksom två falanger i SSU som bråkade med varandra och liksom i den här kampen mellan olika fraktionerna eller falangerna i SSU så var det mycket som var tillåtet, som inte borde vara tillåtet. Men man liksom fostrades in i det där och jag var en del av det.
Mm.
Och också ansvarig för de striderna och liksom effekterna av de striderna. Så jag lämnade det här och gick på den här kongressen då 2005 var det. Mm. Så gick jag därifrån med ändå mycket mer kritiskt perspektiv på politiken jag hade när jag blev ordförande i SSU. Jag insåg liksom att det finns ett enormt behov av att fokusera på etiska frågeställningar i politiken, att kritiskt granska våra beteenden och agerande inom politiken, att inte se fienden internt eller externt som ondskan, utan faktiskt se att även i en organisation där man tycker väldigt olika så måste man försöka kompromissa och ha tydliga etiska ramar och gränser. Och det har liksom det har påverkat mig och format mig och gjort mig till den jag är idag. Så även om det var extremt jobbigt när det här pågick med liksom en stor konflikt och mediedrev och allting, så är jag ändå tacksam. Tacksam är nog rätt ord. Det är kanske bättre ord än glad. Jag är tacksam för att jag ändå gick igenom detta och formades av detta.
Tänkte du någon gång att jaha, det var det. Nu är det färdigt med den här karriären.
Med politiken med det? Ja. Oh, jag kände direkt efter det där att jag var väldigt osugen på politisk karriär.
Mm.
Eller engagemang till och med. Jag var liksom helt inställd på andra saker. Men sen finns ju politiska intresset där och engagemanget finns där i grunden. Och då växte liksom viljan att bli mer partipolitiskt aktiv igen efter ett tag. Men absolut, efter den här historien så var det en ganska lång period där jag var väldigt osugen på partipolitik och så.
Fråga 19. Känner du någon gång, med tanke på, vi var inne på lite på din barndom och det här med flyktingar, känner du någon gång att Socialdemokraterna borde ändra den flyktingpolitik man har idag och kanske då, som man brukar säga, ha en mer human flyktingpolitik?
Men det är ju liksom det, en av mandatperiodens stora frågor, hur vi gör de här intresseavvägningarna. För mig är det jätteviktigt att vi står upp för asylrätten. Mm. Att vi är solidariska och tar ansvar för vår del av flyktingmottagandet. Och samtidigt så vill jag ha ett mottagande som möjliggör en bra etablering av människor som kommer till Sverige, som inte innebär ett hot mot välfärden för de som bor i Sverige. Och det här är ju liksom intressekonflikter. Jag tror det är jätteviktigt att vi politiker erkänner det. Att här finns det liksom ibland intressen som hamnar i konflikt med varandra. Och då är ju den stora uppgiften på politiken det är att göra med avvägningarna, intresseavvägningarna. Och faktiskt också vara transparent med de här avvägningarna. Och det är det vi har gjort under den mandatperioden. Vi insåg liksom att okay, den storlek på mottagandet som vi hade 2015, det var liksom på en nivå som innebar att vi inte klarade av det. Vi klarade inte av en bra etablering och det kunde bli också ett hot mot välfärden i Sverige. Vi behövde få ner antalet asylsökande. Och då fattade vi tuffa beslut under hösten 2015. Det var inte lätt för mig, för jag har liksom själv upplevt hur det är att vara asylsökande, hur det är att inte få uppehållstillstånd. Och jag vet också vad tuffa beslut innebär för de människor som påverkas. Men jag var övertygad om att detta, och jag är övertygad om att detta var nödvändigt för att vi ska kunna ha ett hållbart mottagande på sikt. Och ha ett mottagande som har svenskarnas stöd. Och som innebär att vi kan förena mottagandet med en bra etablering för de som kommer hit och med en välfärd som håller hög nivå. Så det är ju vad politik handlar om. Det är ju att se de här motstridiga intressena och så hitta rätt balanspunkt. Det är inte alltid lätt.
Nej.
Och ingen tvekar om att det blir negativa följder vid sådana beslut för människor, enskilda människor.
Mm.
Men det fråntar oss liksom inte ansvaret att göra de här intresseavvägningarna. Och jag som har den här bakgrunden och har den vetskapen om effekterna av migrationspolitik har ju ett ännu större ansvar att vara med och göra de här intresseavvägningarna och vara öppen med de avvägningarna.
Fråga 20 snabbt nu. Är nationellt tiggeriförbud ja eller nej?
Jag gillar inte att tiggeriet håller på att normaliseras i Sverige. Jag tycker att det är väldigt problematiskt av många olika skäl. Och jag känner det när jag får frågan av mina barn varför det sitter folk och tigger. Jag har liksom inget riktigt svar. Mm. Vi vill inte ha ett sånt samhälle. Vi vill ha ett välfärdssamhälle där med ett samhällskontrakt där vi hjälps åt och får bort fattigdomen och utanförskapet från vårt samhälle. Och för en socialdemokrat är ju tiggeriet aldrig en lösning på fattigdomen, utan det är ju egenförsörjning, det är organisering, det är ju liksom den väg som vi har gått under 1900-talet. Och ursprungliga problemet är ju att vi har ett enormt utanförskap och fattigdom i bland annat Rumänien och Bulgarien mot den romska befolkningen. Lösningen på det problemet kan ju inte vara tiggeri i Sverige, utan det är ju där att liksom, vi måste lägga in våra attacker mot utanförskapet, mot diskrimineringen. Så jag vill ju gärna se att de här länderna tar sitt ansvar och att vi får bort tiggeriet från våra gator. För det är liksom inte en del av vår samhällsmodell att normalisera tiggeri. Jag tror att det förändrar oss om vi vänjer oss med tanken att människor sitter utanför våra butiker och ber om pengar. Det är ju inte riktigt de värderingarna och den samhällsmodellen som jag vill ska prägla Sverige.
Så vad landade vi?
Att man måste kombinera sociala insatser med restriktioner. Jag tror det. Det är min personliga åsikt.
Hur hårda restriktioner?
Ja, det beror på vad det krävs för restriktioner för att man ska uppnå syftet. Men det måste kombineras med sociala insatser. Jag har problem med förslag som bara handlar om det repressiva. För det handlar ju om att säga, nej, men i Sverige tigger vi inte. Men det finns det här alternativet. Och det är ju jätteviktigt. Och sen är ju huvudansvaret till de länderna, de medlemsstaterna i EU som det faktiskt rör. Som tar emot väldigt många miljarder per år. Inte minst från Sverige, nej. Bulgarien och Rumänien. De har ett ansvar att leva upp till de krav som EU-bestämmelserna har på dem. Och där finns det inget utrymme för den här typen av diskriminering och utanförskap mot den romska befolkningen. Utan de måste ta sitt ansvar. Men lösningen är inte tiggeri här. Jag tror inte på tiggeri.
Får jag säga att, vad vet du idag som du önskade att du visste för 20 år sedan?
Väldigt mycket. Väldigt mycket.
Men om du kunde åka tidsmaskinen 20 år tillbaka och träffa, vad blir det, 19-åriga Ardalan Shekarabi och snacka lite, vad skulle du säga då?
Oj, det är mycket. Jag skulle säga ett lässpråk. Jag ångrar så djupt att jag inte läste fler språk. Mm. Det skulle vara fantastiskt att tala flytande franska.
Men det är väl inte för sent?
Nej, det är verkligen inte för sent. Det är bara att det är svårt att få tiden att räcka till att lära sig ett nytt språk. Men det är klart att med disciplin så...
Nej, men
så,
det finns ju en massa appar.
Visst. Absolut. Men det är mycket man ska hinna med i livet. Men det är klart att det var ju lite... Jag läste ju franska på gymnasiet, men jag förstod liksom inte vilken nytta jag skulle ha av det här språket.
Nej.
Så man la inte så mycket energi på det. Det är en sak. Två är att jag och många med mig i den åldern var liksom orolig för vad tyckte omgivningen om olika saker. Hur jag var. Och jag menar, det behöver man inte tänka allt för mycket på. Utan man kan faktiskt forma sitt liv utifrån de egna ställningstagandena och hur man själv vill leva.
Mm.
Och det är klart att det är liksom en vetskap som växer med åren.
Att inte jämföra sig med andra så mycket.
Ja, utan sätta upp egna mål och liksom bestämma själv hur man vill leva livet.
Vända på den då. Fråga 22. Om du och jag sitter här och pratar om 10 år. Vad tror du har hänt då? Då är du 49, nästan 50.
Ja, det var också en bra fråga. Ja, men jag hoppas ju att jag lever liksom ett liv som jag vill leva. Att jag har följt mina värderingar.
Ja.
Som jag vill.
Du har inte sålt ut?
Nej, det hoppas jag verkligen inte.
Nej.
Att vi lever i ett samhälle som är bättre då. Det är ju liksom därför jag är polisaktiv, att vi förhoppningsvis får bort de här vinsterna i välfärden, att vi har mindre klyftor, att vi har tagit några ytterligare steg vad gäller jämställdheten i vårt land så att mina barn växer upp i ett mer jämställt samhälle.
Okej, fråga 23. Hela regeringen fastnar på en öde ö. Vem klarar sig längst? Statsråden alltså.
Det var en rolig fråga. Ja, alltså, mina kollegor på Finansdepartementet, Magdalena Andersson och Per Bolund, det är ju två människor som är extremt målmedvetna. De är väldigt skickliga. De är vältränade och utövar idrott väldigt ofta.
Asså.
Så att jag tror att de klarar sig betydligt längre än vad jag gör i alla fall.
Ja, vad skulle du känna att Skulle du bara ge upp efter
det? Nej, jag skulle inte ge upp. Men jag har nog ingen chans mot Magdalena eller Per. De är betydligt mer vältränade för att klara av hårda villkor.
Vad håller Magdalena Andersson på med för sport?
Hon har tävlat i simning. Aha. Och Per Bolund cyklar och håller på med sånt också.
Fråga 24. Hur känns det nu?
Väldigt bra. Ja. Roligt samtal.
Mm. Ja, jag är beredd att hålla med. Det var väldigt trevligt och tack så mycket för att du ville vara med. Tack för att du som lyssnat faktiskt har lyssnat och att du lyssnade på hela. Det uppskattas alltid. Vi är tillbaka nästa vecka och ja, jag och Ardalan Shekarabi säger väl hej och tack.
Tack så mycket. Ta hand om er.
Samma, hej.
Så. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.